This is CarTrax with Turtle Wax. Your car says a lot about you. So if we asked your car what it would say about you, what would it say?
Listen, you dropped one of those tiny cheeseburgers under the seat like last week, and now we're both dry heaving at the stench. Do us a favor, grab some Turtle Wax, and let's get to work.
This has been CarTrax with Turtle Wax. You are how you car.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey guys, welcome to Giggly Squad, a place where we make fun of everything, but most importantly, ourselves.
I'm Paige DeSorbo.
I'm Hannah Berner.
Welcome to the squad.
Giggly Squad started on Summer House when we were giggling during an inappropriate time.
But of course, we can't be managed.
So we decided to start this podcast to continue giggling.
We will make fun of pop culture news.
We're watching.
Fashion trends. Pep talks where we give advice.
Mental health moments.
And games and guests.
Listen to Giggly Squad on Acast or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter David Wiberg. Välkommen hit.
Tackar så mycket.
För Arkivsamtals lyssnare så är du kanske mest känd för... Ja, det är nog ändå Varan-TV.
Det blir ju ofta det ju. Mm. Kanske också för att jag är med i Serietecknare som är din film som du precis har släppt.
Du spelar en stor roll i min långfilm.
Precis.
Så det var jävligt kul. Du har fått mycket, mycket bröm. Jag vet inte om du har fått det direkt till dig också. Men det är många som säger att fan vad bra David Wiberg var som skadis.
Ja, men väldigt roligt här. Ja, men det var många på premiären som tyckte att det var ett slående porträtt. Jag känner inte till så mycket utav vem det var jag skulle porträttera.
Nej, det var en sammanslagning av två personer egentligen.
Men
det var
bra.
Också att men det var också att jag såg din rollprestation i Varan-TV Stories och att
det.
att den en karaktär du körde där påminner ganska mycket om en av förlagarna till den här karaktärerna som Iggy då som rollen heter.
Just det.
Rollfiguren heter i min film.
Ja. Jo, men den där undertryckta ilskan och aggressiviteten som man går omkring och bär på är ju användbar.
Ja.
Det kan ju vara intressant att prata om också i relation till det andra vi ska snacka om idag.
Mm. Det vi framförallt kanske är här för att snacka om idag är Världens snällaste gäng.
Precis.
En bilderbok som du... har släppt, kommer att släppa.
Det släpps den 14 mars. Då finns den på nätet och på butik och så vidare.
Mm. Och berätta lite om boken.
Ja, men jag har ju... Alltså, jag började ju med bilder helt enkelt. Det var så det började.
Du började som tecknare.
Tecknare och gick på konstskola och så vidare. Och sen höll jag ju på med Varan-teatern och Varan-TV parallellt med det.
Mm.
Så att jag har nog ända sedan jag var 20 år kanske jag tänkt att men någon gång ska jag göra en bilderbok.
Mm.
Sen blev det ju liksom helt andra grejer jag höll på med och jag utbildade mig till arkitekt och så höll jag på med tv och teater och så vidare.
Mm.
Och sen för drygt 10 år sedan började jag ge ut böcker så då släppte jag min första ungdomsroman, dagboksanteckningar från ett källarhål. Och så har jag släppt...
Var den illustrerad?
Ja, den innehöll faktiskt serier också. Mm. Det bygger på en karaktär som heter Linnea, en tonårstjej som jag själv gestaltade och gjorde på scenen. Och som blev, ja vad ska man säga, i takt med att min humor förändrades så blev liksom, det blev mer och mer nedtonat.
Mm.
Så att det blev, till slut blev det drama av det i princip.
Mm.
Och så, då var det förläggare på Lilla Piratförlaget som såg den här föreställningen och undrade om jag ville omarbeta det till en ungdomsroman.
Mm.
Och då blev det som så att hon tecknade serien, så då tecknade jag dem i karaktär helt enkelt.
Mm.
Och sen har jag gett ut andra böcker, vuxenroman och bildbaserad bok på Galago och så vidare.
Just det. Men det var lite blandat foton och annat på den bildbaserade boken.
Ja, precis. Den bygger ju på då mitt, eller utgick från mitt Instagramkonto kan man säga. David_Viberg om man är sugen.
Och har du tänkt någon, för den här Världens snällaste gäng, är det någon tänkt målgrupp åldersmässigt?
Ja, alltså det är väl sagt 6-9 år. Mm. Men förlaget kallar också för en allåldersbok, så kallad att.
Mm.
Alltså när man känner på den, när man tittar på den, alltså utan att låta högfärdig, men min förhoppning är att den liksom har en liksom en verkshöjd även som ett litet konstverk betraktat, så att säga.
Jo, alltså bilderna är väldigt speciella och imponerande. Alltså det känns inte som klassiska barnboksillustrationer, utan det är, jag vet inte vad du har använt för teknik, säger man.
Teknik, eller, ja.
Teknik. Nej, för men, att ta fram dem.
Länge så jobbade jag ju som illustratör med inriktning på arkitektur. I och med att jag utbildade arkitekt. Och gjorde visionsbilder åt olika stadsbyggnadskontor och så vidare. Och då utarbetade jag en teknik i Photoshop där jag skannade in mina målningar och teckningar och andra typer av material och jobbade väldigt mycket med en slags collage-teknik, en cut-out-teknik som handlar väldigt mycket om att det ska kännas, att det ska vara taktilt och organiskt.
Mm.
Och jag blir ju helt besatt av så här mötena mellan olika ytor, liksom, att det ska hänga ihop rätt.
Mm.
Och så att det har ju varit liksom en stor utmaning att berätta med bilder samtidigt som man också så här är lika intresserad av att det ska stämma med nyanser och liksom strukturer i olika.
Du har jobbat på det sättet i den här boken då, antar jag också. Du har kanske målat en yta, skannat in den eller skannat in något annat material och klippt och klistrat.
Precis.
Alltså och mest klippt och klistrat i Photoshop då?
Ja, precis. Och jobbat väldigt mycket så här med olika lagerinställningar. Att man har så här, man testar sig fram, liksom. Man arbetar lite med slumpen som metod. Att man kanske börjar med en komposition och så märker man, nej vänta, det här stämmer inte. Så testar man, ja men jag spegelvänder allting.
Mm.
Och så upptäcker man, ja men då kan det bli en viadukt och då kan det bli ett träd.
Mm.
Och så bygger man vidare utifrån det. Så att, Och sen har jag också jobbat med, som ju vi snackade om någon gång, jag minns du sa att du hade svårt för personer, eller tecknare då, som inte tecknade det bästa de kunde. Att det blev ett sånt maner liksom.
Ja, jag har lite blandade känslor kring det. Liksom, om någon tecknar sitt bästa och det blir liksom fulsnyggt på något sätt så kan jag gilla det väldigt mycket. Men när man ser att någon är en skicklig tecknare egentligen men anstränger sig för att teckna amatörmässigt eller naivistiskt, då kan det ibland bli sämre.
Ja, men jag förstår vad du menar. Jag tänkte faktiskt på när jag gjorde det här.
Mm.
Och för jag kan ju tycka att där barns penseldrag och streck kan vara mer uttrycksfulla än vuxnas ofta. När det gäller en viss typ av maner. Så att jag menar, om de ska göra cartoon style så kanske det inte blir så bra. Men,
jo, men även då kan det bli rätt snyggt. Alltså.
Jo, precis. Men då blir det ju någonting annat, så att säga. Så att, jag minns när jag tecknade som mest i Sydsvenskan för 10-15 år sedan, så kom jag ihåg att jag såg första sidan och såg en teckning eller en illustration som jag tyckte var skitsnygg och blev jättestressad. Jag tänkte, fan, nu har de hittat någon annan som de ska ersätta mig med. Men då var det en barnteckning från något reportage om ett dagis. Men så att jag har tecknat ganska mycket med vänsterhanden.
Mm.
Och det är inte bara, då sätter man ju inte det direkt, utan får man liksom teckna så här kanske en figur eller en hand 20 gånger.
För det gör ditt bästa fast med vänsterhanden.
Exakt.
Mm.
Och jag har även använt här, det har varit väldigt roligt.
Och du är högerhänt alltså.
Ja, jag är högerhänt, det är bra att säga. Jag har ingen vänsterhand. Nej, men sen så har jag jobbat mycket med linjal också.
Aha.
Alltså använt, ritat med vänsterhanden och linjal.
Okej, okay, för jag tänkte inte på att det var så mycket liksom spikraka linjer i boken. Vad är det kanske?
Nej, det är inte jättemycket. Det är lite här och var. Det är lite så här att det kommer så här, ja vad säger man? Du vet att det blänker, säger man inte. Men att det kommer så här streck ifrån gänget liksom. Som att kring en diamant ungefär.
Just det. Markeringar tror jag det han heter i serievärlden. Ah, att, okay. Att det kommer streck från någonting som lyser eller... Eller ja, det är någon, ibland kan det ju bara uttrycka någon annan känsla.
Ja, men precis.
Att man blir förvånad eller...
Just det.
Något sånt där.
Just det. Det
streck från huvudet.
Ja, svettdroppar från huvudet. Men själva idén då och titeln, det handlar ju då... Alltså jag, i allt jag gör så tycker jag att det är lite roligt att utmana det här med starka berättelser.
Mm.
För det är jag lite less på.
Du läser på starka berättelsen.
Den starka berättelsen, ja.
Mm.
Precis, att den har sån... Den är så... Vad säger man? Den är inte ifrågasatt överhuvudtaget. Är den stark berättelse lika med bra?
Mm.
Det håller inte jag med om.
Nej, det håller inte jag med om heller.
Nej.
Alltså, det är väldigt mycket av underhållning jag gillar... som inte är starka berättelser.
Nej, precis.
Eller de blir ju starka på ett annat sätt då kanske. Alltså,
ja, men precis.
Mm.
Så det som jag tänkte på då, och sen har jag funderat mycket på det här med snällhet. Människor i grupp som beter sig idiotiskt.
Mm.
Delvis egna erfarenheter såklart, så här ung kille, gäng, etc.
Mm.
Och jag har tänkt på det ofta just här att om till exempel en grupp människor kommer gående, läs män då ganska ofta, och möter en ensam person, män eller killar, så är det som att det nästan är så här patologiskt att de måste kommentera den ensamma personen.
Mm.
Eller på något vis så här manifestera dem i en grupp. Och den ensamma personen är ensam genom att man låter lite extra mycket så här. Och det kan ju både vara så här om man går på lågstadiet. Eller att det är så här ett gäng AV-gubbar i sexårsåldern som kommer gående på gatan. Och då har jag tänkt på att man kan ju göra väldigt mycket saker som är snällt. Som är att inte göra saker så att säga. Att om man möter då, om man är ett stort gäng killar, man kanske är så här schyssta killar som är 49 och så kommer en ensam person. Om man liksom tänker på att just då när man möts, om man tar det lite varligare då liksom, även om man har så här, jag vet inte, har någon killträff och har druckit några öl, så kan man ändå tänka på så här, men hur kan man liksom, när man möter den här ensamma personen, få den att känna sig så väl till mods som möjligt.
Mm.
Och det är ju ofta då genom att liksom inte låta helt enkelt. Så det som världens snällaste gäng gör, det är ju att inte göra ganska många saker. Eller små saker.
Mm.
Som till exempel att säga hej.
Ja, just det.
Det är någonting som jag tänker på. Det är att så här man... Man säger hej till en granne som inte svarar.
Ja, det händer mig rätt ofta.
Och så... Ja, men och därigen så blir ju också då... Det blir ju ingen stark berättelse, så att säga.
Utan inte i traditionell bemärkelse.
Nej, precis. Och det som jag också tycker är roligt, som jag tycker om, är ju då att det här gänget, de blir ju inte heller några starka karaktärer.
Nej, och det är en ganska kort berättelse också. Man hinner inte bygga upp så mycket karaktärer eller berättelse på. Hur många sidor är den på?
Ja, vad är den? Den är väl på... Det borde jag veta. Man följer ju liksom en mall, höll jag på att säga. Men det, heter något, det finns ett finare ord.
Men den känns som den är runt kanske 12 sidor någonting.
Ja, vad är det?
Eller 17.
Jag tror det är 12 uppslag eller sånt där. Är det inte det?
12 uppslag. Ja, det är det kanske. Så du menar att den är 26 sidor?
Ja, men sen jobbar jag ganska mycket med hela uppslag. Så att, sen är det klart att texten hade ju kunnat vara
24
längre.
24 borde det vara om du har 12 uppslag. Men sen är det bilder, bilder som dominerar ganska mycket. Så att alltså, den går, om man liksom inte hänger sig kvar i bilderna så länge utan bara läser texterna och kollar snabbt på bilderna, så är den, går det ganska snabbt att läsa.
Ja, precis. Det kan vara inställning.
Jag läste den innan. Du kom hit med den idag. Den är väldigt snygg. Mm. Trycksak. Snygg bok. Mm. Men det är roligt att se också att tjockleken, alltså att själva pärmarna tillsammans är nog tjockare än inlagen.
Ja, precis. Det är för att jag då har valt råskuret.
Okay.
Alltså att man kapar kartongen rätt av. Så att, därför blir de lite extra tjocka.
Mm.
Men det är ju det är ju så här lång en bilderbok är. Helt enkelt.
Ja, jag är så ovan vid att läsa barnböcker. Men det är de kanske om man läser en Alfons bok eller något sånt, så kanske det är ungefär samma längd och samma textmassa.
Ja, ungefär. Kanske att de är lite längre. Men jag
tänkte
vet
också
ju
på Alfons i det här med alltså, material inskannade och sånt. Det är lite klipp och klistra.
Ja, just det.
Det finns ju i de böckerna också.
Ja, precis. Min förhoppning är att det ska liksom gifta sig ännu mer än vad det gör i dem. Det var lite så här.
Ja, de är lite mer blandning. Att ibland kommer det liksom någon inskannad eller avfotograferad matta eller någonting.
Ja, precis.
Ja, det känns som att allting är uppbyggt av den typen av struktur.
Ja, men precis. Precis. Men vad tänkte jag på mer? Jo, så att det är själva grundidén med boken helt enkelt.
Men tänker du att att man kan inte bli snällare än så. Alltså om de hade gjort väldigt mycket goda handlingar så kan det kan finnas något gäng som är ännu snällare som mer aktivt jobbar med goda handlingar.
Nej, men jag menar, jag var ju ung på 90-talet så det är klart att det finns någon slags ironi i det hela. Men fast samtidigt ska jag också säga att det handlar ju om, det är också väldigt viktigt att hela berättelsen springer ur ett ensamt barns fantasier, eller rätt sagt det är en möjlig tolkning.
Mm.
Så att det som jag tänker är att det är ju hennes bild av vad som är världens snällaste gäng som dyker upp i huvudet.
Mm.
Alltså så här, världens bästa amerikanska president är ju ett relativt begrepp så att säga. Vissa kanske tycker att det är Donald Trump, andra kanske tycker det är någon annan. Så att, så att jag tänker att det är ju hennes.
Just det.
Ur hennes perspektiv är det världens snällaste gäng.
Mm. Det är subjektivt.
Det är subjektivt, precis.
Nu har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken.
Mm.
Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Och då finns det öl. Det finns Rapsgate IPA, en lokalproducerad öl från Rapsgatan.
Mm.
Det finns också en, tror det finns en folköl av märket Sir Taste-a-Lot. Och sen finns det en sur plommondryck från Kina. Mm. Som jag tror uttalas Zhongzhuang. Det finns också
är det alkohol eller?
Nej, den tror jag är alkoholfri.
Ah.
Eller det borde. Mm. Finns också Hot Kid Milk Drink. En taiwanesisk mjölkdryck.
Jäklar. Ja, men jag kör på Rapsgatan där. Alltså.
Rapsgate IPA. Ah. Det är intressant eftersom det finns fler alternativ. Men vi får se om de slår ut andra. Det finns Hawaii Gay Club, drinken. Det finns mjöd. Det finns massa olika sorters sprit. Det finns pulverkaffe, det finns häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nöjsägare, vatten.
Ja, men det blir ändå Rapsgatan. Alltså.
Ja. Mm. Ja, men då tar jag tar nog också en sån faktiskt.
Mm.
Då är vi strax tillbaks med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Thank you. Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Mm. Och det var länge sedan jag drack Rapsgatan IPA.
Mm. Det här är nog första gången för mig.
Jag tror inte den finns till kommersiell försäljning, utan det är en kille som brukar leverera den. Han och hans kompis brygger den, tror jag, på Rapsgatan då.
Ja.
Den har vunnit pris.
Men kan man dricka den på lokal eller?
Nej, jag tror att de gör det nog mer för skojs skull. Sen brukar de vara med i tävlingar för liksom öl och sådär. Men jag tycker någon gång borde de ju... Ja, vi kan ju smaka på den först. Ja, är den väldigt god?
Ja, mycket god.
I kväll den 29 mars så kör jag stand-up på Norra Brunn i Stockholm. Den 31 mars så går min film Serietecknaren på bio i Malmö. Och den 3 april så går den på bio i Stockholm, Göteborg och Malmö. Jag har också stand-up-gig i bland annat Uppsala, Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrtälje och Linköping. Gå in på gardenfors.com och kolla in allt det här. Mm, men den här boken kommer ut snart. Jag undrar... Jag har inte sysslat så mycket med liksom barnkultur. Jag försökte göra det en gång.
I wonder why.
Ja, men det var nog innan jag liksom hamnade i drev och sådär. Mm. När vi försökte göra Paco the Judo Popcorn, som var lite inspirerat av Powerpuff Girls.
Mm.
Men det var kanske lite för stor apparat att försöka göra en hel tecknad film.
Ja, jag fattar.
Men jag tänker lite på responsen och sånt måste ju bli en helt annan. Alltså när ens kompisar, som nu när jag har släppt en film och sådär, så är det ju folk i ens egen ålder som ser det. Och det är ju svårare att rikta sig till en kategori. Nu är det här en allåldersbok då. Men på ett sätt måste det vara svårare att rikta sig till en målgrupp som inte innefattar en själv primärt.
Jo, på ett sätt är ju det absolut. Men alltså mitt förhållningssätt till allt jag gör är väl ändå att alltid liksom försöka göra det så att jag själv skulle tycka att det var bra, så att säga. Och sen så se till att man samarbetar med personer som har kompetens, som kan säga att nu springer du iväg, nu tappar du barnperspektivet, eller vad det nu skulle kunna vara. Och det var likadant när jag skrev de här ungdomsromanerna för 10 år sedan, att jag utgick ju bara från mig själv och märkte då att det fungerade bra, så att jag upptäckte att jag hade också ganska mycket av en tonårings hjärna på något vis. Men det som är intressant med barnkultur, som jag har tänkt mycket på, och inte minst apropå det du jobbar med liksom, och ditt konstnärliga projekt, eller hur man nu vill uttrycka saken. Det är ju det att det finns ju mycket mindre medel till barnkultur. Vilket är
alltså pengar,
mindre pengar helt enkelt.
Ja, eller menar du statliga pengar då? Eller för det känns ju som att man kan ju, det finns alltså Disney-filmer och Pixar-filmer och sånt drar väl in rätt mycket pengar.
Jo, men det är, de kan ju något som inte riktigt vi kan, så att säga.
Mm.
Men jag tänker ju så här, om man gör en...
handbok för superhjältar och... The Diary of a Wimpy Kid, vad heter den? Dagbok för alla mina fans. Och
jo, om det är så här stora kommersiella framgångar, absolut. Men jag tänker just här, om man gör en lång film i Sverige till exempel, då avsätter man mindre pengar. Det är helt enkelt så att en barnfilm kostar mindre än vad en film för vuxna gör. Och det är ju likadant att man ser så här recensioner, liksom att recensioner för... Vuxenlitteratur, det kommer i princip på en gång. Recensioner för barnlitteratur, ja, men det kan dröja ett halvår liksom, eller det blir ingenting alls.
Mm.
Och jag tycker ändå det är någonting komiskt i just det där liksom, att nu hoppar jag ju mellan massvis med olika områden. Liksom, så jag är ju inte bara i barnkultur. Men jag jobbar ju med Lasse-Maja-filmen till exempel nu senast.
Som skådis,
men jag var också skrev manus.
Med Anders Sparring.
Nej,
utan nej, det här, jag blandar ihop.
Det var kanske tv-serien, det finns ju lite...
Jag blandar nog ihop allt. Det. Han har familjen Knyckert, så är det han som skriver.
Ja. Men det är någonting komiskt just här med att vuxna då säger att vi är liksom längre och starkare och har lite större hjärnor, så att då tar vi lite mer pengar. Och att det finns liksom ett hyckleri, för att man snackar hela tiden så här om att barnen är viktigast och så vidare.
De är vår framtid.
Ja, men precis. Och då börjar jag tänka på så här, liksom som ett filosofiskt spörsmål på något vis. Liksom, vad är värst? Liksom, det är hyckleriet eller att att Netflix så här har massvis med ungdomsserier med avklädda tonåringar. Liksom. Vad är värst? Det eller liksom att skämta om att knulla barn. Liksom.
Vad tycker du är värst?
Nej, men alltså jag tycker jag kan bli väldigt liksom upprörd och irriterad av den typen av onyanserad diskussion helt enkelt. För att alltså jag kan ju förstå att man blir upprörd liksom av er låt och era skämt. Men det finns, sätter man sig in i det, höll jag på att säga, så förstår man också liksom att det finns en poäng med det. Liksom. Och att ni har tänkt igenom det liksom och förstår liksom, det blir ett offer liksom av att vi skämtar på det här viset. Liksom. Det är vissa som kommer lida av det. Men det finns också en idé om att så här, liksom, se hur långt man kan driva skämt, så att säga. Och då kan jag tycka liksom att har man tänkt igenom någonting liksom, om det är grundat liksom, då kan jag tycka att det är värre att på ett sätt liksom att bara så här rent slappt bara som ett, jag vet inte, produktionsbolag eller en distributör säga att barnfilm får 10 miljoner, vuxenfilm får 20 miljoner. Punkt liksom. Det kan uppröra mig mycket mer. Liksom.
Ja, jag funderar på ifall liksom vilken grupp som är störst av barn och vuxna. Alltså rent mängdmässigt. Finns det fler vuxna?
Att det skulle få avgöra.
Ja, men ändå liksom att, att om vi säger att det finns en liten grupp då kanske enbenta. Om det är en ganska liten grupp så kanske det är mer rimligt att film för enbenta får mindre pengar än film för tvåbenta.
Ja, men precis. Men då kan man ju tänka sig så här, apropå att min bok vänder sig till 69-åringar. Att man säger så här, vi ska göra film för 13-16-åringar. Men det kanske handlar om en 14-åring. Då kan man säga att nu ska vi göra film för enbenta och tvåbenta.
Just det.
Men det handlar om en enbent ändå.
Jo så liksom är det så här, väl ofta. Jag tänker en film om en enbent riktar sig nog inte bara till enbenta. Jag vet inte hur många filmer det finns om enbenta i för sig.
Det är så det var.
Det kan vara piratfilmer.
I Hollywood på 80-talet så här, när det skulle göras en film om en enben, då skulle det ändå göras av Daniel Day-Lewis. Som hade två ben. Nej, men Daniel Day-Lewis. Men han fick ju göra alla såna här, vad hette nu? My Left Foot gjorde han.
Han har dålig koll på
honom. Ja, han spelar en CP-skadad person där.
Ja, det är väl en diskussion som har kommit lite mer på senare tid med det här att det ska spelas av någon som har det på riktigt. Olika grejer.
Ja, precis.
Nu kom vi lite bort från ämnet.
men
du är upprörd över att barnfilm och sådär, barnkultur får mindre pengar än vuxenkultur. Jag har inte tänkt så mycket på det själv.
Upprörd. Det stör mig när man liksom inte är tydlig med saker och ting. Jag skulle kunna tänka mig så här att man säger så här. Vi tycker att vuxenkultur är viktigare än barnkultur. Vi tycker att den är 25% viktigare. Och vi tycker det av de här skälen. Därför blir det mer pengar till vuxenkultur. Men när det liksom bara så här sker, så kan jag bli väldigt irriterad. Och på samma sätt som jag upplever då, för att återknyta till, liksom till din film och hur du skämtar, liksom drar pedofilskämt och liksom driver det till, ser hur långt du kan driva det i princip. Att när det finns liksom en konsekvens, liksom, eller liksom ett konsekvent genomförande, när det är genomtänkt och när man liksom kan svara på varför man har fattat vissa beslut, då kan jag respektera det. För då kan man också möta det och säga, fast det håller inte jag med om.
Nej.
Men när det liksom bara sker så här av ren, alltså om du bara hade dragit pedofilskämt lite slappt där, för att men nu vill jag få ett skratt här och ett skratt där.
Liksom. Jag respekterar ju det också. Alltså folk som gör slappa skämt ogenomtänkt. Jag kan tycka det är ganska kul också. Alltså så här när någonting är ganska korkat.
Jo, men det är väl, är inte det ditt koncept på ett sätt liksom?
Alltså lite både och. Jag gillar både liksom rent trams och smarta grejer.
Ja, men precis. Och det är det som jag skulle säga.
Jag bara tyckte det lät kul med någon som rent slappt drar pedofilskämt ogenomtänkt och inte kan liksom försvara sig. Det låter kul.
Jo, det är roligt. Men det är ju mer roligt skulle jag säga som en sketch. Jag säger.
Ja. Jo, men det beror på. Alltså, ifall det är bra skämt. Alltså så här, om jag bara ser någon. Det händer ju ibland att man går upp liksom på någon mindre stand-up-klubb. Och så är det någon liksom som verkar vara lite korkad som går upp och drar ogenomtänkta slappa skämt. Det kan vara väldigt kul faktiskt.
Jo. Ja, men det är ju intressant. För att man får ju också skilja på vad som är kul och vad som vad man kan respektera.
Jo, absolut. Frivilligt och ofrivilligt kul kan man också skilja på ibland. Liksom. Och ibland vet man inte riktigt var gränsen går.
Nej, precis. Jag kan se mig själv, om jag hade varit på den klubben, kanske jag också hade skrattat. Så hade jag gått fram till honom, gissat att det var då, och sagt att jag hade kul, men jag respekterar inte dig.
Nej, men det är lite som också som när vi pratade om bildkonst innan. De här liksom fulsnygga teckningarna där någon kanske ändå har gjort sitt bästa. Men det liksom blir inte traditionellt skickligt.
Nej,
men det har någon annan kvalitet.
Ja.
Och så kan det vara inom humor också.
Ja, jo, det är sant.
Att det är ganska, det finns en del komiker som jag verkligen älskar som uppträder på liksom mindre klubbar som har den typen av humor där man förstår inte riktigt hur de har tänkt. Nej. Men det blir väldigt roligt ändå.
Men vad var jag tänkte på här nu?
Vi pratar om barnkultur och när man har gjort någonting slappt och ogenomtänkt, att man inte respekterar.
Jag tycker att slapp barnkultur borde få mer pengar. Det är roligt också att tänka på så här slapp pedofilkultur.
Slappa pedofilkultur. Nej. Det låter ju kul i sig.
Nu vet jag. Det jag tänkte på. Apropå din film. Som ju var fantastiskt rolig att se, verkligen. Och det som jag skulle säga är så oerhört sällsynt och som gör mig på väldigt gott humör, det är ju att det är så tätt mellan skämten. Alltså att det är ju i princip skämt hela tiden ju.
Ja, jag var ju rätt inspirerad av Zucker Abrahams och Zuckers filmer. Alltså de Nakna pistolen och Airplane och de. Alltså jag ville ju ha den. Jag vet inte om jag lyckades få den skämttätheten som de har. Men det var ju mitt mål i alla fall. Att liksom bara mata på med så mycket skämt som möjligt.
Ja, men väldigt nära skulle jag säga. Verkligen.
Det kan fanns vissa partier där det var lite mer drama. Dramafokus.
Ja, jo, det kan man ju säga, absolut. Men, nej, men det är väldigt roligt för att jag tycker man blir påmind om att just det, så här kan ju också vara att gå och se en lång film. Alltså att det är...
This is Car Tracks with Turtle Wax. Your car says a lot about you. So if we asked your car what it would say about you, what would it say?
Listen, you dropped one of those tiny cheeseburgers under the seat like last week, and now we're both dry heaving at the stench. Do us a favor, grab some Turtle Wax, and let's get to work. This has been Car Tracks with Turtle Wax. You are how you car.
My name is James A.
Crunchin.
It's not Dima.
Want to start sponsoring podcasts but not sure where to start? Acast Smart Recommendations does the heavy lifting, finding you the perfect podcast that aligns with your target audience. From top shows to hidden gems, our AI-powered tool scans thousands of podcasts to deliver you a list of personalized suggestions. Ready to reach the right listeners? Start now at go.acast.com/ads.
Att det är skämt hela tiden. Och sen kan man ju också tänka sig att man kan göra det, om nu då inte det här är så familjevänliga skämt, så kan man ju göra en lång film men mer familjevänliga skämt, men ändå skämt hela tiden.
Jo, det hade ju, det är faktiskt möjligt att göra även en barnfilm eller en allåldersfilm där man skämtar hela tiden.
Ja, men där man liksom sätter humorn i första rummet.
Absolut. Och det har jag ju verkligen gjort här. Men man måste ju också ha tillgång till väldigt mycket skämt. Antingen väldigt mycket skämtskrivare som jobbar hårt. Eller som Airplane, den filmen då, Tittar vi flyger, som heter på svenska. De sa att de var tre pers då, de här Zucker, Abrahams och Zucker. De sa att de jobbade i 5 år med det manuset för att få till så många skämt.
Det är fantastiskt.
Och sen så blev det en succé. Mm. Och då ville filmbolaget göra Tittar vi flyger 2. Mm. Och så sa de, ja, det tar rätt lång tid att skriva ett sånt där manus. Ja, men ni ska vara klara nästa år. Mm. Så, men det kommer vi inte hinna. Mm. Ja, men vi har köpt rättigheterna till namnet nu. Så vi kommer göra en film med det här oavsett om ni är med eller inte. Mm. Och då hoppade de av det projektet. De ville inte skriva manus till det. Nej. Och filmbolaget gav ut Tittar vi flyger 2. Den är inte alls lika rolig.
Nej.
Det är svårt att sätta fingret på vad det är som... Det är väl förmodligen att de inte har lagt lika mycket tid på att skriva alla skämten.
Ja.
Men den blev inte så kul.
Vad gjorde de istället då?
De anlitar väl andra skämtskrivare och komiker som...
Nej, jag tänkte... Det
Zucker, gänget. Abrahams och Zucker. Ja. Mm. Jag tror de började på sitt nästa projekt som var Top Secret.
Ja, just det.
Och så den kanske tog 4 år att skriva eller sånt. Ja. 4 år att göra i alla fall. Men sen kanske de blev lite snabbare och tog in lite fler. Man kan ju ta in andra folk också. Jag gjorde mer så här att jag har ju min skämtbank som numera innehåller 4500 skämt. Så eftersom jag skriver minst ett skämt om dagen. Så då när jag skrivit stommen, liksom ramberättelsen, då så läste jag igenom alla de skämten från början till slut. Och det tog en jävla tid bara att läsa igenom. Och sen så tänkte jag, var går det här att placera? Går det här att placera i handlingen någonstans? Var
passar det här in? På kvällen liksom, när du gjorde det och läste, hade du liksom ont i magen för du hade skrattat så mycket?
Jag hade ju dels liksom skrivit skämten, testat dem på kompisar. Men ibland kunde jag liksom... Och sen så är det väl att det är cirka 1 på 10 som är roligt av de skämten. Mm. Även enligt mig. Ja.
Men det är roligt apropå skämtstätheten. Vi har tänkt på det när jag tittade på premiärvisningen. Att vanligtvis när man själv är med i bild så blir man lite stressad och undrar hur det ska uppfattas. Och nu märkte jag liksom hur jag så här, det var ju lite pinsamt, hur jag liksom började skratta så här när jag såg mig själv i bild. Och det var ju så att jag visste då, men nu ska jag säga ett roligt skämt. Och det var en helt ny upplevelse verkligen. Att man, så här, man kände sig trygg.
Mm.
Ungefär som man står på en scen och vet, men nu ska jag säga någonting och det här är kul.
Just det, man vet att det här skämtet funkar. Men du har ju gjort humor innan.
Jo, absolut. På samma sätt. Men det, jag skulle ändå säga att det är skillnad så här, om man jämför med liksom, när vi gjorde Varan-TV eller hur vi gör det. Det är ju inte liksom, skämt på samma sätt. Liksom, utan det är ju liksom mer flytande på något vis. Det kan vara situationer, det kan vara karaktär, det kan vara överraskning och så vidare.
Men det finns också vissa setup punchline-skämt i Varan-TV.
Ja, det gör det. Det är ju liksom en härlig blandning av allt möjligt. Men i ditt fall så är det så tydligt här att det roliga kommer när repliken är över.
Just det.
Och det är ju en annan känsla på något vis. Liksom.
Det är det. Och det är liksom till skillnad från de här Tittar vi flyger och Nakna pistolen och de som är inspirerade av sig. Mina skämt nästan alltid dialog eller ordbaserade skämt.
De har
ju mycket visuella skämt och sådär liksom, som kanske på ett sätt kan vara ännu effektivare. Men det är också dyrare och krångligare att göra visuella skämt.
Exakt,
man brukar säga i filmbranschen, talk is cheap. Ja, det är billigt att göra en film med bara en massa prat.
Men det tror jag var mycket bra beslut. Och smart att tänka
på. Ja, det är ganska få. I den här YouTube-serien Mina problem, där finns det några mer visuella skämt. Mm. Knivar som flyger i luften och statyer som tappas från balkonger och sånt där.
Ja, det
är lite mer.
det låter roligt. You had me at statyer som tampas från balkongen.
Det känns som verkligen klassiskt tecknad filmhumor att så här, tappa någonting tungt från ett fönster eller balkong och någon får den i huvudet.
Ja.
Jag har inte tänkt på att det var en tråp jag föll in i där. Men
det var faktiskt en artikel om en författarinna var det väl? I DN häromveckan. Och hon led just då av hjärntrötthet för att hon har fått en blomkruka i huvudet som hennes barn hade tappat.
Aha, tappat.
Ja. Eller vält var det kanske.
Från något högt, från någon hög.
Nej, det är oklart. Oklart.
Jag har faktiskt på ett väldigt buskistecknat film sett fått en blomkruka i huvudet.
Har du?
Ja. Och det var också en av de första gångerna någonsin jag hade sex. Det låter inte lovande. Men det var verkligen att kvinnan jag hade sex med hade liksom en blomkruka på en hylla ovanför sängen.
Alltså gick det så vilt till?
Ja, det var inte jättevilt, men det var väl liksom att sängen rörde på sig och stötte i väggen. Och blomkrukan trillade ner från hyllan och rakt i mitt huvud.
Det måste ju vara med i nästa... Den scenen måste ju vara med i nästa film.
Jag tror det blir för dum, liksom. Alltså att det blir för... Om det händer i verkligheten så är det lite kul att det har hänt i verkligheten. Men när om folk ska se det i en film och tro att man har skrivit det här för att... Alltså då blev det känns lite B.
Nej, jag förstår det. Men du skulle gå hem internationellt.
Jag vet inte.
Jo, men det är ju sådana skämt funkar internationellt.
Ja, kanske.
Blir alla...
Men jag väntar om jag skulle kunna respektera mig själv.
Nej, precis. Du skulle skratta åt dig själv så du fick ont i magen.
Jo, det hade...
Men ingen självrespekt överhuvudtaget. Självkänslan bara dog.
Jag jobbar med... på Egmont serieförlaget för länge sedan.
Ja, just det.
Och då var det väl liksom lite barnkultur och liknande.
Mm.
Jag var väl, det var mest tidningar för vuxna jag höll på med. Megapyton och Ernie. Det var, men jag kommer ihåg, jag pratade med en kompis som jobbade på samma jobb som hävdade att barn och asiater, de tycker om allt. Att han menar att de är helt okritiska. Det var ju en överdrift för komisk effekt. Men jag tror att han personligen tyckte nog det låg någonting i det.
Ja, men det där är ju en intressant diskussion också. Då syftar jag främst på barnen.
Man tänkte väl det här liksom, att det där är pop, man hör alltid det där är stort i Sydostasien.
Ja, precis. Nej, men att ja, men just det här, barn har ju inte sett saker och ting tidigare. Och sen så traderas samma typ av berättelser eller skämt gång på gång på gång.
Just det, det är nyhetens behag för framförallt barn då.
Ja, men det, och det är väl någonting som jag har tänkt med den här boken också. Att försöka liksom skapa en ny typ av berättelse.
Mm.
Bara för att. För att jag tror på att det är livsviktigt för människor och då barn som också människor. Att, så här, alltså, att ens sinnen vidgas. Att man säger, aha, det kan vara så här också. På samma sätt som jag tycker, alltså nu låter som att jag sitter och liksom, att vi sitter här och kastar lovord över varandra. Men att på samma sätt som din film, som jag förstår att vissa kan bli upprörda över, den vidgar också folk ens sinne.
Mm.
På samma vis som jag vill hävda liksom, att Varan-TV vidgar människors sinnen. Liksom. Man kan tycka att vissa partier är skit. Liksom. Och så är det någonting som öppnar upp någonting i huvudet.
Man tänker, aha, man kan göra så här också.
Precis, och då blir jag galen emellanåt när jag ser på barnkultur att det är så här att, ja, men att det är vissa typer av så här grepp och narrativ som bara görs om och om och om och om igen.
Tror du att det är för folk tänker att barn, de vet ju inte att det här är en trop eller klisché eller, alltså, för det kanske, de kanske, alltså barn som just börjar konsumera underhållning eller kultur, de kan ju inte veta att, alltså de har ju inte sett så mycket.
Nej, alltså svårt att säga. Det kan ha att göra med att jag vet inte. Det kan ha att göra med att liksom barnkultur kanske inte har samma status.
Mm.
Och att det är liksom inte lika många som söker sig till barnkultur och därigenom kan förnya den. Alltså jag menar, om man tar Studio Ghibli som exempel.
Mm.
Så det är ju sinnesvidgare om någonting och som ju är väldigt framgångsrikt
och just estetiken där är inte min kopp te, men jag vet ju att många älskar den.
Nej, men det kan jag förstå på sitt sätt. Men just där när det kommer till att skapa någonting som man inte har sett tidigare, så är det ju otroligt. Och ändå så fångade barn, och det är ju liksom så tydligt bevis på att det behöver inte vara så att man traderar gamla
berättelser. Jag tror alltså mycket barnkultur som jag gillar som barn tycker fortfarande, alltså jag såg sånt om hela med, eller Ebba och Didrik älskade jag som barn, och när jag har sett det i vuxen ålder så tycker jag fortfarande det är fantastiskt bra. Jag vet inte om det var liksom så det var liksom inte så mycket klischéer i det egentligen liksom. Det var,
så jag har väldigt vaga minnen av det. Jag vet ju att jag kollade på det en del. Men jag, alltså mitt starkaste minne är nog just det att man trodde på det. Att det kändes som att det var på riktigt. Vissa serier kände man ju att det var hittepå liksom.
Men det, man kunde ju gilla det, alltså jag kunde ju gilla Spindelmannen trots att jag fattade att det inte var på riktigt.
Jo, men jag menar ju så här.
Fast i och för sig som de här, det jag gillade med Spindelmannen var ju också hans privatliv, hur det skildrades liksom. Och det kändes ju realistiskt liksom. Och det var ju också då Stan Lee som gjorde en lite ny grej där, att, att det skulle vara, om det skulle vara liksom vardagslivet skildrat och riktiga känslor och riktiga människor, att han var tidig med den grejen inom serier. Men sen upptäckte jag att det fanns serietecknare där man slapp superhjältarna och det bara var de här privatlivsskildringarna. Alltså jag började läsa Crumb och Mats Jonsson och Joe Matt och sånt som var som Spindelmannen utan superkrafter, utan övernaturliga inslag.
Det är roligt. Jag var liksom väldigt nära att komma in på så här Ulla-Bella, min sekreterare. Men nu när du har börjat snacka om Stan Lee så kändes det bara lång väg tillbaka. Ja, nej, jag bara kom att tänka på just det här att...
Att det kan vara kul även om man
inte
tänker.
Även om man inte tror på det.
Jo, absolut.
Vissa barn kanske trodde på det.
Ja, det är roligt för det... Man skrattar högt åt... Ulla-Bella. Mm. Men frågan är om jag respekterar. Jag kan nog ändå respektera hantverket i viss mån. Alltså, jag fick upp en bild nyligen. Om ni som inte känner till Ulla-Bella, min sekreterare, bildgooglade och tittade på bilden. Jag skrattar fortfarande när jag ser bara det här minspelet. Men det är ju rätt slapp perukhumor. Liksom.
Det är för övrigt, jag skulle säga... När jag kom på ett skämt till mitt Instagram för ett antal år sedan, då kände jag liksom att men det här är det roligaste jag kommer komma på. Nu lägga clownskorna på hyllan. Nu tufft läge, det här jävla upplägg. Men Bruno K. Öje gav ut en diktsamling för några år sedan som hette "Och natten viskade Annabelle" eller något sånt där. Så då gjorde jag om det, photoshoppade om det så att det var "Och natten viskade Ulla-Bella, min sekreterare". Ja, förlåt.
Men det är något kul med det också. Det Ulla-Bella, min sekreterare. Att han själv är sin egen sekreterare.
Nej, jag kom på nu. Jag har ju en hel solstolarna-rutin. Slår du mig? Ännu smalare skämt. Men Valerie Solanas skummanifestet.
Just det.
Ja. Då är det istället Skumberg-manifestet. Skönt. Skönt för... ur systemet.
Men hade du hade många skämt?
Nej. Resten har jag
det
i mitt bank.
Det känns som sådana skämt som när kanske vad heter han? David Nessle gjorde mycket sådana att han slog ihop liksom olika kulturella fenomen. De gjorde det här John Holmes och Sherlock Holmes och John Watson. Där de hade, han skämtade mycket på det sättet. Det känns som att det är samma anda som han gjorde i serien tillsammans med Joakim Lindengren i Galago och Megapyton och Pyton och sånt där.
Ja, just det.
Men det känns som att Skumberg, det är rätt kul också att det blandar hög- och lågkultur.
Ja, men precis. Det gäller liksom att ha ett brett spektrum. Jag tänkte på en helt annan sak. När ni hade er premiär, eller när du hade din premiär på visningen, så efteråt så hade vi ju ett publiksnack.
Just det, du var med på scenen och
pratade. Ja, precis. Och då var ju även Anton Magnusson med.
Han kom upp efter ett tag.
Och då fick ni ju fråga från publiken så här, men vad ska ni göra härnäst nu då, liksom, när ni har skämtat om profiler? Så här. Och då så snackade ju Anton om att man kanske börjar skämta om rattfylla och så här, liksom, att det är ändå okej att köra lite full och så här. Och då började jag tänka så här någon dag efter liksom, för då tänkte jag just på det här liksom, att det är ju ett projekt liksom, det är ett konstprojekt ni genomför liksom, även om kanske inte alla betraktar det på det viset, men jag skulle ändå vilja påstå att det är det liksom, just för att det är så genomtänkt på något vis liksom.
Att man hittar liksom, men det är ju på något sätt alltså, de största tabuna i samhället är ju då sexuella övergrepp mot barn och kanske incest och sådär, och även förintelsen, alltså så här, det är ju ändå att man hittar de största tabuna. Nu tror jag inte att liksom rattfylla är det största tabut, men jag såg någon intervju, jag vet inte om det var i Trelleborgs Allehanda, där de ställer ungefär samma fråga, där Anton började prata om att liksom blackface var ju liksom ett kanske håller på att gå om pedofili som tabu och skämt om.
Jo, men verkligen. För att det som jag tänker när ni drar de här skämten, det är ju att det är så tydligt att det finns liksom ingen...
This is Car Tracks with Turtle Wax. Your car says a lot about you. So if we asked your car what it would say about you, what would it say?
Listen, you dropped one of those tiny cheeseburgers under the seat like last week, and now we're both dry heaving at the stench. Do us a favor, grab some Turtle Wax, and let's get to work. This has been Car Tracks with Turtle Wax. You are how you car.
Det finns ju liksom ingen arena där man kan diskutera det på ett vettigt vis. Alltså just där, för jag menar det är ju massvis med saker som man skojar om som är taskigt mot andra människor, som är omoraliskt.
Absolut.
Och just bara det här liksom att det finns en diskussion kring humor, för humor är ju jätteviktigt för människor. Och ja, men är det okej, ja, men om max 20 personer i en lokal, då får man dra... profilskämt, till exempel. Eller, och som jag kan säga till mina döttrar, liksom när man skojar med dem, så här, ja men det här kan ju bara vi skoja om, liksom. Absolut. Och då, när man gör det då är ju det liksom ingen, då är det ingen skada skedd.
Du menar, vi kan skoja med det när det inte någon annan hör på då, liksom?
Ja, men jag menar, återigen, liksom, det är precis som det här med barnfilm kontra vuxenfilm. Att, ja, men, så här har vi dragit gränsen. Liksom, gränsen går vid 10 miljoner. Mer får inte barnfilm. På samma vis tycker jag att om man har liksom, en diskussion kring ja, men, här har vi dragit gränsen. Vi tycker det är okej med 20 personer i ett rum om man drar pedofilskämt.
Liksom.
Och då kan de säga, nej det håller inte jag med om. Jag tycker att man kan vara 40 minst. För, och så får man försöka liksom argumentera för det. Men det, vi människor är ju så, reagerar ju så starkt liksom och är så instinktiva att det går ju inte att ha den här typen av diskussioner eller samtal.
Ja, det går ju att ha det i vissa sammanhang. Alltså så här, vi kan ju prata om det nu i poddar och jag tycker liksom i etablerad media så har diskussionen ändå varit ganska sansad. Alltså kulturskribenter och sådär har haft en ganska... Det är ju liksom mer i kommentarsfälten när vanligt folk och liksom på sociala medier, på Instagram och influencers och sådär som där det mer ballar ur. Där de inte har en sansad diskussion.
Men tycker du att det är okej att skämta om vanligt folk? där tycker jag ändå går gränsen går liksom.
Liksom jo, nej, men det...
ett fullsatt cirkus.
Absolut.
Då ska man fan inte skämta om vanligt folk.
Nej, men det känns ju som lite klassförakt på något sätt att skämta om vanligt folk. Det är många som tar illa upp.
Ja, men absolut. Men det är ju inte, då kommer ju direkt förfrågan, men vad innefattar egentligen vanligt folk? Liksom?
Jo, det är en ännu svårare fråga än vad är konst, skulle jag säga.
Men det jag skulle komma till var egentligen så här, när jag tänkte på så här, ja men hur kan ni, vad är nästa steg för er? Och då när jag liksom såg hela publiken sitta framför scenen och liksom skratta åt att, ja men nu ska vi börja skämta om rattfylla. Så tänkte jag att en sak som har varit väldigt, då har ni fått all min respekt i världen. Det har ni redan, men ännu mer. Så här, om ni började liksom skämta jäkligt PK liksom. Så att liksom hela er fanskara vände er ryggen liksom. Bara för att testa liksom, hur långt kan vi driva det åt andra hållet liksom.
Jo, ja, men det har vi snackat om jag och Anton också för länge sedan när, att det som provocerar våra fans mest det är liksom om man går ut och ber om ursäkt.
Trots att det inte finns någonting att be om ursäkt för.
Ja, nej, men, ja. Ja, men alltså så här, det har vi liksom snackat om att det är roligt att göra det. Att då blir folk så himla provocerade.
Ja, men det, du sätter ju verkligen fingret på någonting. För det, är ju, det handlar ju just där om hela spektrat. Ju. Det är ju det. Det är då man blir glad, liksom, när hela spektrat finns med.
Vi kanske ska börja runda av det här ordinarie avsnittet om ett litet tag, tror jag. Jag bara har lite dålig syn. Jag försökte se hur länge vi har bandat, men är det någonting vi har missat att prata om din bok Världens snällaste gäng? Eller har vi tömt ut ämnet? Jag sa att du hade lite anteckningar vad du ville prata om. Är det några av dem du har?
Jag tror jag har sagt det mesta av det där. Mm. Nej, men en sak som jag har tänkt mycket på, det handlar ju om det här med att ta in människor. Alltså att, man, att se andra människor helt enkelt.
Ecce homo.
Hur menar du då?
Det betyder se människan på latin.
Är det så?
Mm, det var ju den här kända utställningen.
Ja, den minns jag. Ja, hon gick ju bort nyligen. Fotografen kostar innan. Nej, men jag tänkte faktiskt på det. Just där, återigen på premiären av din film. Mm. Då gick jag ju dit med min dotter som är 18 år.
Mm.
Och det var så påtagligt just där med folk man snackade med. Att vissa, så här, till exempel du, vilket hedrar dig, tog in henne. Och sa hej, hej, liksom såg i ögonen och så vidare. Och just där när, när man är i ett sammanhang där man har ett tydligt sammanhang som jag hade. Jag var med i filmen och så kom man dit med någon som inte har ett sammanhang.
Mm.
Så är det så tydligt just där vilka som tar in och vilka som inte tar in.
Mm.
Och jag tänkte på det liksom någon vecka tidigare. Då var jag i ett helt annat sammanhang där det var ganska mycket så här bilderboksförfattare och så vidare. Så var jag där med en kompis som inte tillhör kultursfären.
Mm.
Och hur påtagligt det blev just där med så här folks blickar, positioner så här, liksom, gentemot honom då. Liksom att, ja, det var ju inte så intressant då. Liksom.
Mm.
Och han har ju liksom världens mest intressanta jobb, höll jag på att säga. Och liksom har, sitter uppe och springer i maktens korridorer och så vidare.
Mm.
Men det är, det blir jag oerhört trött av helt enkelt. Och jag tänkte att det blir extra intressant också just där när man har sett en film som väldigt mycket går ut på pedofilskämt.
Mm.
Det blir återigen så här en filosofisk fråga. Liksom. Så här, men vad är värst? Liksom, man skämtar jättemycket om pedofili, men man tar in folk. Man ser andra människor. Eller man skriver fina bilderböcker, men man tar inte in folk som inte intresserar en.
Liksom. Nej. Nej, men det har jag tänkt på ganska mycket också. Alltså både som att vara på båda sidorna av det myntet, eller vad man ska säga. Alltså så här, om man känner sig ignorerad, om man är jag kommer ihåg, jag var på inspelningen av det var Grotesk och gjorde det här avsnittet. Du var med också på Ladies Night.
Ja.
Att det var så här det var ju jättemycket olika manliga komiker då som de hade samlat som skulle spela rollerna som sig själva i liksom en konspiration.
Just det.
Men även där liksom när man sen skulle mingla så var det så här, det var så himla liksom tydliga status liksom en känsla av en sån statustrappa där liksom att så här, man, verkligen det att liksom folk kunde nästan demonstrativt vända ryggen mot den att så här, det är jag inte intresserad av att prata om, här är någon som har högre status som jag vill prata med. Och jag tänker mycket på det när jag är på liksom Big Ben och andra klubbar där mycket nya komiker kör liksom. Att försöka prata med alla och hälsa på alla och liksom lyssna på dem och sådär.
Ja, men det är verkligen otroligt viktigt skulle jag säga.
Det är ganska lätt att glömma det också tror jag. Att inte tänka på det.
Verkligen.
Att bara slappt.
Slappt. Ja, men man kan ju lätt bli medryckt och det är kul och skoja om man har någon härlig jargong.
Jo. Och jag tror ganska lätt så kan jag ju liksom missa att göra det i vissa sammanhang också. Men jag kan få lite dåligt samvete över det liksom när man märker att någon hamnar lite utanför eller sådär.
Ja, men jag håller helt och hållet med. Och det där tycker jag, just bara genom att tänka på det så kan man ju faktiskt göra enormt stor skillnad.
Mm. Och det hakar ju lite den här världens snällaste gäng grejen, att det är en ganska liten grej man kan göra.
Verkligen. Och det som jag tänker på också är att ibland kan man ju bara så här göra en liten grej, att man så här säger hej till någons sällskap som står lite skymd bakom en pelare. Mm. Men sen ibland kan det också vara så att man måste göra jobbiga saker. Alltså att det kostar lite på att vara schysst. Liksom så här, att där är någon som verkar lite utanför, som inte verkar så kul att prata med. Men jag måste ändå hälsa på den här personen. Liksom. Mm. Och så hamnar man i ett inte jättekul samtal. Alltså att...
Att det går över till någon slags liksom välgörenhet.
Ja, men lite så. Och liksom inte minst här i vårt samhälle där man kan ju ha det härligt och bra nästan hela tiden. Liksom att äta vilken typ av mat man vill och vilken typ av smak som helst på glassen och så vidare.
Mm.
Då vill man ju inte gärna så här prata med någon trist. Liksom. Men det måste man. Liksom.
Ja, eller det är schysst att göra det i alla fall.
Ja, jag tycker det får vara nästa arkivsamtal, så får du bjuda in någon riktigt trist som du inte vill prata med.
Det är så himla taskigt då, bara ifall den personen förstår att den där är egenskap av det. Det är som jag tänker på när, ja, men jag tänker på någon liksom i en filmroll eller tv-serie sådär uppenbart ska spela någon som är ful.
Ja.
Att den castingsituationen måste vara så himla jobbig. Ja. Alltså vi söker någon som ska vara ful. Och så är det så här.
Det är nog bara, det är bara USA som här, fula kan omfamna att de är fula.
Liksom. Jag vet inte det.
Eller?
Men jag menar, det måste ju ändå, man måste ju ändå fatta liksom att det är så här, jag har blivit castad den här rollen som den fet eller liksom.
Ja, den, men det alltså, ja, men i USA måste det väl...
Du tror att de känner annorlunda kring det i USA? Alltså, både de som är fula och feta, att de är det med stolthet?
Ja, alltså nu, jag har ju inte ens gjort slapp research, som du brukar säga, utan det bara bygger på olika typer av fördomar om USA.
Jag tror även där så...
Alltså, innerst inne.
Ja, innerst inne som Fatty Arbuckle, den komikern och skådisen.
Ja, jag kan ju sånt där för dåligt. Men har han gjort någon särskild roll som jag kanske vet?
Nej, alltså jag har mest hört liksom skandalen och sånt kring honom. Ja. Men jag hörde i alla fall att han hatade namnet Fatty Arbuckle, men gick ändå, han var ju fet då liksom, men acceptera ändå att så här, gå under det namnet.
Ah.
Men inte ens, jag vet inte om han var britt eller amerikan, men jag tror nog att många, även amerikaner, känner att fan, det är, någonstans så känns det inte helt bra att vara typecastad som den fule jäveln.
Nej, just det. Jag minns, det är inte lika mycket så längre faktiskt, men ett tag där i början så var det ju väldigt mycket så här när jag fick förfrågningar om man skulle provfilma så här, om man fick en karaktärsbeskrivning, då var det ju ofta så här dålig självkänsla. Det var ju så här genomgående.
Att du fick roller att spela karaktär som hade dålig självkänsla.
Ja, precis. Så det var ju liksom en stor utmaning så här. Ja, men då får man liksom omfamna det där.
Jo, men det, jag kan tänka mig så här, kanske Olle Sarri eller något sånt också får spela många personer med dålig självkänsla. Fast han kan nog spela både och, tror jag.
Ja.
Jag har ändå sett honom i rätt kaxiga roller också.
Ja, men jag har ju då min motvikt där i den typen av Iggy-roll. Mm. Liksom, när jag får spela skånska drägg.
Jo, det där är den liksom en komplicerad självkänsla.
Ja, precis. Det kanske inte heller. Men det är ju liksom så här, inte det man... Alltså när man hör en karaktär som har dålig självkänsla, då tänker man sig mer än någon som är... Som jag är privat.
Det var rätt intressant, för jag tror det var Elinor Svensson, min kompis och komikerkollega, som sa... För hon hade sett liksom mest av filmen med dig. Och sen så när du gick upp på scenen och pratade så tänkte hon så här, men han var ju liksom, det var tydligt hur bra skådis han var, för jag blev så chockad när han kom upp på scenen, så han är ju inte sån egentligen.
Ja, men det där är en intressant aspekt också. Det ska man göra så här. Man ska visa i slutet hur skådespelarna är egentligen.
Istället för så att detta hände sen. Så ska vi kanske ska fortsätta prata i det Patreon-exklusiva avsnittet. Det börjar lida mot sitt slut, det här ordinarie. Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/arkivsamtal. Patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns över 200 Patreon-exklusiva avsnitt, så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning, så kan du även swisha en slant på 0760-724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Tack för att du medverkar i det ordinarie avsnittet av Arkivsamtal. Samtalet för dig som gillar arkiv. Jag heter Simon Järnfors.
Och jag heter David Wiberg.
Fullbordat samtal.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, looking for a whole new thing to be into?
Well, check this and check it out. We're the Sloppy Boys.
And we're basically like pretty much the new classic guys.
We were in a comedy group called the Birthday Boys with Bob Odenkirk, and now we're an indie band and we have a podcast about the drinks of the summer, like the Gator Bite or the Grape Gorilla.
And we have guests that are music people like Jeff Rosenstock or Stefan from the band Pup, or comedy people like Tom Sharpling or Mitch from Doughboys.
Yeah, dude.
We talk about TV and movies and music like Turnstile or King Giz, and it's completely kind of cool.
Ooh.
Give it a listen and check it out to see what you think. But don't forget that we're the new classic guys.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.